Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej!
Hej Alfons, hej!
Bra start, hej Simon!
Hej, hej, hej!
Hej Simon, välkommen tillbaka!
Tack så mycket!
Session 2 av 3, hur känns det?
Det känns spännande.
Ja.
Och jag är entusiastisk.
Ja, det syns på hela ditt kroppsspråk.
Jag måste säga det,
ja, precis.
Det här podd.
Ja, exakt.
Ja, bra.
För i slutet av förra podden så fick du med dig ett självskattningsformulär som du fyllde i och postade tillbaka till mig.
Ja.
Och de resultaten har jag sammanställt nu. Och utefter det så kommer jag ställa en del fördjupande frågor.
Okej.
Så då får vi se vart det leder någonstans.
Var det svårt att fylla i, Simon? Eller gick det fort?
Det gick ganska fort faktiskt. Det var ju... Det var, nej men, nu minns jag inte vilka ställen jag stannade upp och var tvungen att tänka efter. Men några ställen var så här, det där... ja, vi kanske kommer till det när vi exemplifierar.
Just det. Det är vissa frågor som är dubbelnegationer.
Ja, just det.
Och det kan ju vara lite att det vrider om i huvudet på en. Menar om ja eller nej nu i det här, liksom, i den frågeställningen? Så där kan man fastna lite kanske. Men annars så bra jobbat annars. Och så får vi se nu hur du svarar på de här frågorna som jag ställer.
Ja. Spännande.
Då kör vi.
Yes.
Är du en sån person som gillar ordning och reda? Är det så viktigt för dig att du ofta brukar göra listor och scheman och gärna se till de små detaljerna?
Absolut.
Och så får du gärna ge mig några exempel.
Nej, men jag är nästan fixerad vid listor och scheman. Och jag gillar ordning och reda. Jag gör... När jag håller på med stand-up till exempel så gör jag liksom, jag skriver ett skämt varje dag och så delar jag in det i olika kategorier liksom på ämnesval och sen så testar jag skämten på stand-up-klubbar då. Och sen så lyssnar jag alltid igenom gigget dagen efter och ger ett betyg på publikens reaktion och sen så liksom listar jag skämten då efter ett genomsnitt av betygen. Men jag har också väldigt mycket att göra listor. Och, alltså jag har listor på det mesta i mitt liv.
Har du, kan du lista att du behöver göra en lista också?
Att jag skriver... Nej, det har jag nog inte gjort. Jag kommer ihåg att jag sa ett Simpsons avsnitt där Lisa Simpson, liksom det sista, hon, när hon skrev en att göra lista så var det så här, gör morgondagens att göra lista. Det skulle väl visa på hennes karaktär att hon var liksom en väldigt ordningsam person.
Just det.
Men det har jag väldigt sällan. Det kanske jag har gjort på skojskul någon gång. Men det är inget. Jag skriver inte göra en lista. Jo, men i och för sig. Nu, en viss lista säger man så här, lathund. Alltså när jag ska göra, om jag håller på att göra min nollbudget sitcom, mina problem. Då ska jag göra en lista av över liksom, okej, det här måste jag göra inför premiären. Så det är mycket liksom, ja, men så här, fixa en trailer, bjud in folk till eventet och sådär. Och då kan jag skriva på min dagens att göra-lista. Gör en lathund för mina problem avsnitt 5. Så då är det ju på ett sätt att jag på listan skriver upp att göra en lista.
Ja, det blir ju det. Okej. Men kan du bli så liksom fixerad som du säger vid att göra en lista att du liksom glömmer att se helheten? Alltså att du har svårt att släppa själva listgörandet för att liksom kunna uppskatta ett större resultat? Alltså att du fastnar i det?
Att du fastnar i listorna? Alltså jag skulle säga att ibland så skulle det gå snabbare att, alltså om jag till exempel ska packa en väska och göra, alltså om jag till exempel ska ut och resa och jag har lite ont om tid, då kanske det hade gått snabbare att bara börja packa och göra alla grejerna som jag vet i huvudet att jag behöver göra, än att sätta mig och göra en lista över det först. Men det är för att få ett inre lugn. Så gör jag listan för att liksom, mitt kontrollbehov, jag mår bättre av att göra listan så jag kan liksom, visuellt se vad jag behöver göra. Mm. Även om jag kanske hade förlorat, även om jag kanske vunnit lite tid på att skippa listan i vissa sammanhang.
Har du provat att skippa listan i vissa sammanhang och göra det andra sättet?
Jag har nog aldrig så här med, för eftersom jag vill göra listan så har jag nog aldrig bara så här, men nu skippar jag listan, nu hinner jag inte. Jo, men det kanske ifall jag skulle ha så här, alltså ifall jag sa, oj jävlar, nu måste jag iväg. Så i morse till exempel så hade jag ganska mycket att göra. Då gjorde jag ingen lista, men jag gör inte en lista varje dag.
Nej.
Men i morse så gjorde jag, då bara gjorde jag allting som jag behövde och hade det i huvudet.
Just det. Men gjorde du någon lista på saker du ska göra imorgon?
Nej, jag har ju en ongoing att göra-lista. Okay. Så att jag vet ju ungefär vad som är det viktigaste jag ska göra imorgon.
Okej. Vad är det, händer det någon fysisk reaktion i dig ifall du skulle strunta i att göra en sån här lista?
Alltså vissa saker... Fysiskt skulle jag nog inte säga att men jag känner väl ändå, alltså som till exempel det här med att jag har bestämt mig själv för att skriva ett skämt varje dag. Det är ju inte en lista egentligen, men jag märker ju liksom när de här kontrollbehovsgrejerna, en dag så somnade jag liksom för tidigt och glömde att skriva ett skämt den dagen. Då kände jag liksom, jag kände irritation och jag kunde inte riktigt släppa det. Nej. Jag kan fortfarande irritera mig på fan. Alltså eller sånt, jag stör mig på det. Men det är mer mental grej. Det är inte att jag får en fysisk, jag får inga utslag eller...
Nej.
Men sen är det svårt att veta ibland vad som är psykisk smärta och fysisk smärta. Om jag ser någon på film som får en tandpetare i ögat, då känner jag en viss fysisk smärta också.
För du sa det att du får ett in, bara för att jag ska få ett inre lugn, så ser jag till att göra listan.
Ja.
Och det jag vill åt då är så här, blir det inte ett inre lugn förrän du har gjort listan?
Inte samma inre lugn. Alltså ifall jag känner så här, det är så mycket, jag har inte riktigt koll på vad jag behöver göra eller vad jag är kanske lite rädd för att glömma och göra saker liksom. Och då så känner jag mig nog lite mer stressad. Men när jag sätter mig och har gjort en lista över vad jag behöver göra och kanske gjort en ordning på vad det är viktigaste, då känner jag ett mycket större inre lugn.
Okej. Okay. Och den där gången när du hade somnat lite för tidigt, när var det i tiden? Var det?
Det var ett par år sedan. Då var jag... När jag bestämde mig för att bli komiker, då tänkte jag så här, jag hade hört att Jerry Seinfeld skrev varje dag. Att det var liksom en av de grejerna som gjorde honom framgångsrik enligt vissa. Men han skriver varje dag, det är ganska ovanligt bland komiker. Så tänkte jag så här, jag ska göra det som en rutin, att jag skriver ett skämt varje dag. Och det började jag med kanske 2012. Och sen så har jag hållit den rutinen förutom en dag, och det var, låt oss säga att det var 2016 eller någonting. Eller 2017, jag kommer inte ihåg, något sånt. Då var jag i Prag med Johannes Finnlaugsson och Anton Magnusson. Och jag var jetlaggad från en annan resa. Man blev inte så jetlaggad att åka till Prag. Men jag hade varit utomlands. Jag var jetlaggad och jag var lite förkyld. Och vi hade supit rätt mycket den dagen. Mm. Och sen skulle jag bara ta en tupplur.
Mm.
Och sen bara vaknade jag efter 12-slaget på natten. Liksom. Då var det en ny dag och jag har inte skrivit dagens skämt.
Nej, okej.
Okay. Och jag hängde med Anton när det här terrordådet i Stockholm var på Drottninggatan.
Mm.
Och då kom jag, fick ett sms från min brorsa. Och då så sa jag till Anton så här, det har varit ett terrordåd i Stockholm. Men när jag vaknade och inte hade skrivit dagens skämt så sov Anton i samma rum. Och då så berättade jag att jag liksom, när han vaknade så sa jag, vet du vad som har hänt? Och han trodde att det var ett terrordåd liksom, för jag lät mycket mer upprörd då. Och sa, jag har glömt att skriva dagens skämt. Så det var liksom verkligen en större katastrof
just det,
för mig.
Just det.
Att jag hade missat att skriva dagens skämt.
Just det.
Och han sa, var det bara det?
Anton bara, vet du mer vad som har hänt?
Okej, men det blir inte så att du i listskrivandet, alltså att du fastnar inte i det och sen glömmer bort den stora uppgiften. Alltså du behöver inte göra det perfekt.
Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Alltså jag, om jag liksom, när jag gör analys, så här, slappa självanalyser så tänker jag att jag har liksom drag av OCD. Men jag kallar det för liksom, det är någon slags skit-OCD för att liksom, jag får ingen stark ångest eller något sånt när jag bryter mot mina de här listorna och de här rutinerna och alla grejer jag har bestämt mig för att göra. Liksom. Ifall jag tappar kontrollen så är det ingen större fara. Alltså, jag spelade in en podd häromdagen med Elinor Svensson och då var det så här att jag... Och hon vet liksom att jag har ett stort kontrollbehov och sånt. Och när liksom programmet kraschade och vi var tvungna att göra om och liksom, jag lyckades inte få programmet att fungera, så frågade hon så här, känns det här liksom extra jobbigt för dig? Så här, nej, alltså det var inte så farligt. Liksom. Jag gillar ju verkligen inte att när man förlorar kontrollen eller allt inte går som planerat, men jag får ingen skenande ångest av det.
Nej.
Utan det är bara så här, jag blir lite irriterad liksom.
Mm. För jag var lite sen idag.
Mm.
Och förut så välkomnade vi dig båda två, alltså förra gången.
Mm.
Är det någonting som kan göra dig irriterad?
När andra är sena?
Ja.
Alltså förra gången var jag väldigt sen. Då hade jag åkt fel och sådär. Och det, jag är nog hårdare mot mig själv.
Mm.
Jag tyckte det kändes ganska jobbigt att själv vara sen.
Mm.
Jag brukar själv jobba med väldigt mycket marginaler liksom, i vanliga fall.
Mm.
Och alltid komma i tid. Och liksom det är en av mina vanligaste mardrömmar, det är att missa flyg.
Mm.
Att jag så här, att jag i drömmen tänker så här. Alltså då är jag så stressad, jag ska hinna med ett flyg. Och sen så bara, fan, jag har min packning i någon annans lägenhet. Så måste jag gå dit och hämta den. Och sen så är det så här, fan, det är ont om tid. Jag kommer omedelbart hinna med och hämta packningen och hinna med det här flyget. Och då i drömmen så är det ju väldigt jobbigt liksom. Det är verkligen en mardröm.
Mm.
Det är typ den enda riktiga mardrömmen jag har.
Mm. Är den återkommande?
Ja, den är återkommande. Och det är väl så här stressmardrömmar, antar jag. Men, och det är ju också ofta i samband med att jag ska ut och resa som jag drömmer de här mardrömmarna.
Mm.
Och i drömmen så tänker jag alltid så här, varför jobbar jag inte med mer marginaler här?
Mm.
Liksom, varför var jag ute i så dålig tid?
Mm.
Och jag kan bli irriterad på andra då, som nu när jag var i Thailand med min flickvän, så var det så att hon kan vara lite så här, men bara lita på mig, vi kommer hinna med. Så här, men det är bra att vara man ska vara 3 timmar innan på flygplatsen om man ska åka internationellt. Och säga så här, men vi ser till att vara 3 timmar. Taxin tog 40 minuter till flygplatsen Och sen så kanske vi så här, om vi skulle gå och handla innan, tyckte hon, och det drog ut på tiden lite så här. Ja, men då har vi kanske 20 minuter, alltså så här, då kommer vi inte hinna med. Och sen så liksom var det så här, trafikstockning i Bangkok. Och då satt jag där och blev rätt stressad och rätt arg på mig själv, att inte jag själv, så här, för att jag bara, att jag hade liksom litat på henne. Och sen stod vi där i incheckningen, så var det en sån lång, lång kö. Jag bara började svettas liksom och kände att, vi hann ju med flyget, men jag tyckte det var väldigt jobbigt.
Fick du utlopp för den typen av... Det är ju en typ av ångest när det blir sånt där liksom, svettpåslag eller att man liksom kollar mycket på klockan och så vidare. Liksom. Får du utlopp för det på något sätt? Alltså att du flippar på henne eller att du liksom markerar på något subtilt sätt att vi borde minsann ha...
Ja, alltså det var väl väldigt passivt aggressivt i så fall. Liksom. Det var inte det att jag började skrika eller något sånt där, men det kanske var lite små pikar.
Det var... Precis.
Vi kanske hinner ändå.
Jo, jag kan väl säga så här. Ja, det är ju... Vi missar planet, det är ju... Du har ju mindre pengar än vad jag har. Det är ju mer ansträngande för din ekonomi än för min.
Så vi kanske behöver åka på olika flygplan här. Jag kör ju den här fina Thai, men så får vi se. Vi ses hemma i alla fall.
Det får man ju verkligen klassificera som en peak.
Ja, verkligen.
Ja, absolut.
Och passivt aggressivt.
Och väldigt passivt. Det var bra. Okej, tycker du själv, eller andra, att du är så engagerad i ditt arbete eller studier att du inte får någon tid över för vänner eller...
Vad sa du? Tycker andra att...
Tycker du eller andra att du är för engagerad i ditt arbete att du inte får någon tid över för dem? Eller
ja, men
det
har jag hört ganska nyligen från en kompis som sa att, att jag har svårt att vara spontan liksom, och göra kompisgrejer för att jag är väldigt... uppe i mina egna projekt och sådär.
Okej. Det har ingenting att göra med att det måste vara på en lista först innan?
Det tror jag inte. Alltså jag tror att de här listorna och sånt där, de saktar inte ner tiden så jättemycket. Nej. Alltså kanske i vissa sammanhang, men ibland kanske det är tidseffektivt också att göra de här listorna för att jag har rätt, för det ger mig en bra prioriteringsordning och sånt där.
Ställer du höga moraliska krav i frågor om vad som är rätt och fel?
Ja, det är komplicerat för att alltså, om jag liksom överanalyserar saker, då har jag en ganska nihilistisk grundsyn om att det inte finns något som är objektivt rätt och fel, utan att det är väldigt subjektivt liksom. Men jag lever ju efter min subjektiva moral om vad som är rätt och fel, men jag är medveten om att det här är min personliga moral som gäller rätt och fel. Och vad var frågan nu igen?
Om du ställer höga moraliska krav i vad som är rätt
på mig själv eller andra?
Både på dig själv och andra.
Jag skulle nog säga rätt genomsnittliga krav. Att varken ha höga eller låga moraliska krav på mig själv och andra.
Så det är inte, du drar ingen skillnad. Det finns ingen skillnad på hur du behandlar dig själv i den frågan.
Jo, det är väl lite ibland. Okay. Alltså det kan ju vara så här att jag nog är mycket mer. Jag ger mig själv lite. Jag ger mig själv mer. Moraliskt svängrum än vad det är andra.
Bra uttryckt.
Vägarna är olika breda helt enkelt.
Moraliskt svängrum.
Jag tycker det är alltså okej när jag gör något moraliskt fel än när andra gör.
Så du kan ändå förklara det på något sätt. Alltså, ser du till att du har en liksom en förklaring till varför du tänjer på gränsen i liksom...
Nej, men det är väl mer sådär att jag kanske är lite snällare mot mig själv än vad jag är mot andra. Att ifall jag har gjort något moraliskt fel så är jag såhär, ja, men även solen har fläckar. Men andra är det, hur kunde du?
Ja, just det. Ja. Just det. Men, och det, då likställer du dig själv som solen.
Det här var lite en överdrift för komisk effekt.
Okej. Jag vill bara säkerställa. Men bra att du tydliggör det.
Point taken.
Verkligen. Är du troende förresten? Har du någon religiös tro?
Nej, verkligen inte.
Nej. Är det svårt för dig att göra dig av med saker och ting eftersom de kanske kan vara bra att ha någon gång?
Inte speciellt. Jag är nog rätt bra på att slänga grejer som jag inte behöver. Mm. Det är klart att jag har rätt mycket olika sladdar och sånt där som jag tänker. Men det är inget större problem.
Nej.
Jag har ingen hoarder direkt.
Nej. Är det svårt för dig att låta andra hjälpa dig om de inte går med på att göra det precis på det sätt som du vill ha det gjort?
Ja, ganska. Alltså, jo, men så är det ju. Alltså jag tycker att jag, till exempel bara en sån liten grej som att låta någon annan diska hemma hos mig. Ifall de då liksom gör lite fel, typ ställer glasen direkt på diskbänken upp och ner.
Mm.
Så att det inte kommer in någon luft under.
Mm.
Då gör jag det hellre själv.
Det kan jag faktiskt köpa.
Ja.
Jag med.
Men vi säger att det blir, om du har du vänner som gör det åt dig, diskar någon gång ibland eller familjemedlemmar eller?
Nej, det blir ju ofta så att jag säger så, men jag gör det senare. Ganska mycket för att jag har erfarenhet av att det blir inte på det sättet jag vill ha det annars.
Nej.
Så det är väldigt sällan någon annan diskar hemma hos mig. Mm. Och de gånger någon gör det så känner jag, det här blev inte bra.
Nej. Kontrollerar du resultatet då om någon har gjort det?
Ja.
Ja. Det gör du.
Mm.
Mm. Lägger du ner mycket tid på det?
På att kontrollera resultatet? Nej, inte speciellt. Alltså det kanske, om vi tar det diskexemplet och kollar så tänker jag, vad fan har ställt dem där? Och så kanske det är lite smutsigt. Och så. Då tänker jag, okej, men jag får göra om det här när de har gått. Liksom, så kanske jag diskar om det eller så här, torkar. Ja. Ja, följer av det igen och ställer det rätt. Liksom.
Alltså, men du kollar ändå, vi säger gästerna är fortfarande där. Och så har du vägarna förbi diskstället och så kollar du.
Jag kollar då, men av artighet så säger jag inte till någonting. Nej. Jag bara känner en inre ilska.
Just det. Som man gör.
Ja.
Ja, okej. Okay. Om jag tänker så här, det du sa att av artighet så säger jag inte till. Har det funnits någon tid för dig när du liksom har haft svårigheter med att kontrollera liksom vad du ska säga till om? Alltså att den här diskgrejen exempelvis hade lika gärna kunnat resultera i ett...
ibland kan jag få lite svårt att inte säga till. Alltså så här, jag har märkt ändå att jag har tendens att vara lite taktlös ibland.
Mm.
Alltså att i sociala situationer.
Mm.
Och kanske säga någonting som blir lite sårande eller som irriterar folk.
Mm.
Jag vet inte om jag kommer på något exempel just nu, men det skulle kunna vara någon liknande situation där jag säger, jag märker om jag är ute och reser med folk så kan det ju vara så här att folk blir lite irriterade på mina kontrollbehov eller att jag har bestämt mig för att göra någonting och sen kanske inte är så jätteflexibel.
Nej.
Jag har kollat upp något matställe jag vill käka på. Och sen så här, men vad fan, vi orkar inte åka dit. Så är jag så här, okej, ni får göra vad ni vill. Jag kommer åka dit.
Mm.
Och då så blir det ofta kanske att alla följer med mig i alla fall. För de tänker så här, det är jobbigt om gruppen ska splittras. Mm.
För att en person går åt ett håll. Mm.
Men jag känner mig så här, då får ni käka där ni vill. Och så kan vi ses om 3 timmar. Kommer jag tillbaka så har jag käkat på det här stället.
Mm. Okej. Okay. Men du klandrar liksom inte andra för att de vill göra någonting annat?
Nej.
Nej.
Utan att tänka mig, men då går vi på olika håll.
Ja. Men förväntar du dig, finns det någon form av förförståelse? Liksom så här, men jag kommer välja det här, de kommer sannolikt inte välja det här. och då kommer de ändå följa med mig. Nej, finns det någon förväntning?
Nej, det är ingen förväntning.
Folk,
jag hade nog tyckt det var skönare om de andra är som är bara är så här, ja, men vi ses ikväll då. Så kör du det.
Mm.
Det tycker jag hade varit skönare. Mm. Men nu blir det så här, att de tycker kanske hänger med motvilligt. Ja. Då vill jag hellre att de bara är så här, vi ses senare.
Ja, okej.
Men jag har märkt att folk blir irriterade på det, att jag har så, att jag är så bestämd på vad jag vill göra.
Mm. Är det till den grad att de inte vill umgås med dig något mer?
Säkert vissa.
Ja, det är så.
Men man, det finns ju mycket grejer. Det kan inte bara det de irriterar sig på, men det är ju jag tror det är ganska många som har liksom brutit kontakten med mig. Eller så har slutat umgås med mig av olika anledningar.
Mm.
Ja, det är ganska många så här vänskapsrelationer som har tagit slut i mitt liv.
Mm. Ja, liksom på grund av just den egenheten?
Nej, det är nog inte... Jag vet inte, jag skulle nog inte säga att det är primärt på grund av den egenheten. Men... jag har lite svårt att veta alltid vad det är som varför. Nej, men ibland kanske det är mitt initiativ också. Att man tröttnar på varandra liksom. Man tycker att jag tycker att den andra personens dåliga sidor blir för jobbiga.
Mm.
Men sen ibland kanske, och ibland är det väl så här att man umgås mindre med någon. Att man har inget så tydligt uppbrott i kompisrelationen. Utan man kan bara ses lite då och då. Eller? Mm. Mm. Men jag vet inte riktigt hur det är för andra. Alltså de flesta har väl någon slags omsättning på vänner och bekantskap och sånt. Att det förändras liksom.
Mm.
Men jag tror kanske jag har haft lite ovanligt mycket. Så här, okej, nu har jag den här kompisen. Och nu så umgås inte vi längre. Och nu har jag nya kompisar. Men det finns ändå kompisar som jag har haft kvar sen mellanstadiet.
Okej, som den du umgås med.
Ja, vi har i och för sig det är väl en kompis mest som har haft kvar sen mellanstadiet. Och vi har också haft någon period när vi inte har umgåtts.
Mm.
Och då har vi varit lite ovänner liksom. Jag har blivit ovänner med de flesta av mina kompisar vid några tillfällen. Ibland är det långa perioder, ibland är det liksom många av dem som jag aldrig umgås med längre.
Varför blir ni ovänner? Vet du om det finns någon röd tråd i varför?
Ja. Jag ska tänka efter om det finns någon röd tråd. Men jag tror det blir att man umgås väldigt intensivt. Jag tror alltså de flesta människor tror jag tröttnar på varandra om man umgås för intensivt och för mycket. Att det är nästan som en tidsinställd bomb var alla relationer ibland kan uppfattas som. Att det är så att till slut så har man umgått så mycket. Och så kommer jag ihåg redan det var när man var liten. Alltså så här, om man var barn och man hade sommarlov. Och så liksom kanske man då tänkte att det här sommarlovet så hänger jag med min bästa kompis varje dag. Och sen kommer jag ihåg i slutet av sommarlovet så var det så här. Var båda ganska irriterade på varandra. Att man så hade umgåtts så mycket varje dag och så nära. Och så blev man så blev man så lite trött på den andra.
Mm.
Och jag tror i de flesta sammanhang så har det varit så i mina kompisrelationer. Att det känns som liksom slutet av sommarlovet. Att man bara så här, man står varandra upp i halsen lite. Mm.
Har du svårt för att spendera pengar på dig själv? Och andra, även om du skulle ha råd med det?
Lite grann kanske. Jag är nog lite mer sparsam än vad resten av folk är i min omgivning.
Varför?
Det kanske är det här kontrollbehovet igen. Att jag tycker det ska vara jobbigt att vara nära och vara punk eller att vara nära och vara nästan punk.
Mm.
Men jag slösar rätt mycket pengar på resor och restaurangbesök och sådär. Mm. Så jag är inte helt... Och jag kan bjuda liksom min flickvän eller så här på resor och sånt också. Och restaurangbesök igen. Och så där. Så jag, men det är nog en sida som jag har jobbat lite med mig själv. Alltså så att jag medvetet har känt, fan jag är nog lite snål. Mm. Och så har jag tänkt efter, det vill jag inte vara. Och så har jag liksom fått anstränga mig lite för att bli mindre snål. Både mot mig själv och mot andra.
Ah, okay,
och, det har funkat liksom. Jag har blivit mer givmild.
Mm, okej. Okay. Har du ofta, eller är du ofta så säker på att du har rätt? Att det inte spelar någon roll vad andra säger?
Ibland kan det vara så. Att, alltså, jag vill ju verkligen lyssna på fakta och information. Och ifall jag känner att jag då har fel, så är det ju, jag känner ju en viss kanske så här skam över det då, att man har fel, att det kan ju vara att det är svårt att erkänna för mig själv att jag har fel. Men jag försöker ändå lyssna på fakta och information och försöka ändra uppfattning då om jag hör någonting som inte stämmer in. Men det absolut har det hänt att jag har hållit fast vid någon åsikt eller någon felaktig fakta bara på grund av någon form av stolthet.
Mm-hmm. Men du låter ändå personen du talar med liksom få vädra det den har att säga om saken. Liksom. Det är inte så att du avfärdar den personen på en gång.
Hur menar du med avfärda?
Alltså om vi säger att vi har en diskussion om med diplomati eller vad det nu kan vara. Och så kommer jag med en ståndpunkt och så säger du och du har liksom en fast bild om det här ämnet. Då spelar det egentligen ingen roll vad jag än säger, för att din ståndpunkt är ändå den som gäller. Liksom.
Ja, alltså det är väl lite gråskala där skulle jag säga. Om vi säger till exempel, jag tror jag har haft diskussioner med folk. Jag tror till exempel inte att massage har någon medicinsk, det finns någon medicinsk poäng med det. Mm. Jag tror att det är så här, att men det, folk tycker det är skönt att få massage. Men jag tror inte att du kan att det har någon läkande effekt eller sånt där. Mm. Men det är många som säger så här, men det är bra att få massage om man är stel i ryggen eller någonting. Alltså, så kommer man bli mindre stel. Och jag kanske säger så här då, varför kan man inte få det utskrivet då, liksom när man är hos doktorn? Mm. Varför är det ingen som... den diskussionen kan jag ha till exempel.
Mm.
Och då så, eller till exempel om så här, man behöver ta D-vitaminpiller liksom, när det är mörkt ute, så kan jag ha någon diskussion med någon om det. Så kanske de skickar en länk till mig så här, men titta, det är bra att äta D-vitamin på vintern. Och då kanske jag så här, ifrågasätter den källan lite grann. Det är så här, men det här är ju, den här länken är ju skickad från ett företag som säljer vitaminer.
Mm.
Det är klart att de vill få det att se ut som att du behöver äta det. Men jag kan inte hitta något som säger att det är bevisat att det hjälper. Liksom att, okej, D-vitamin produceras kanske då i huden om du utsätts för solljus. Men jag vill gärna att du skickar någon trovärdig länk till att det hjälper att äta D-vitamin som piller. Liksom. Men sen, den här diskussionen har jag haft med min mamma till exempel. Men nu, den här vintern har jag ändå testat att käka D-vitamin som piller. Jag vet inte om det är placebo eller om jag... Alltså så här, jag vet inte, osäker på om det har påverkat överhuvudtaget. Men det är väl ändå så här att jag har lyssnat lite då och tycker så här... Ja, men okej, jag testar att göra det. Om du tror att det behövs så kan jag... Ja. Även om jag inte är helt övertygad. Hon skickade väl någon länk som då var... Jag uppfattar som... Nej, det här är inte så trovärdigt.
Nej. Men då, i det här fallet var det då, om vi säger D-vitamin,
ja.
Och motståndaren på den sidan för D-vitamin var din mamma.
Nej, alltså, min mamma sa att nu när det är mörkt ute så behöver du äta, tillskott, äta D-vitaminpiller. Och jag hade väl läst någonstans att det är ganska omtvistat ifall man kan... Alltså ifall du kan ta upp D-vitamin på det sättet. Alltså så att den D-vitamin, att den produceras liksom när huden utsätts för solljus. Så, men jag har läst, jag hade läst på lite om då att det liksom, det finns inget bevis för att det blir bättre om du äter D-vitaminpiller på vintern. Och då skickar hon en länk till någon sida som liksom jag kollar att det är så här, men det här är ju ett företag som säljer vitaminpiller.
Mm.
Det är klart att de vill vinkla det åt det hållet, mm, att det är bra att köpa de här pillerna.
Mm.
Men jag läser väl inte, alltså det tar ju tid att sätta sig in 100% i vetenskapen.
Ja, men så är det,
det kanske inte.
Nej.
Men det finns ett visst motstånd. Det är inte, det finns ett visst motstånd att lyssna på andras. Alltså jag håller ganska mycket fast vid mina egna uppfattningar. Alltså. Mm.
Jag tänker, det jag vill åt lite grann, det är att jag tänker, om du hade lagt ner samma mängd energi om det inte hade varit mamma som hade kommit med den här.
Nej, det vet jag inte. Alltså, nej, det här, alltså ifall jag träffar någon gubbe på tunnelbanan som säger Jesus kan rädda ditt liv.
Mm.
Då, och jag tänker, nej, det tror jag inte. Jag vet inte.
Det tror jag inte, det står inte på min lista.
Då hade jag nog inte gett den gubben på tunnelbanan samma.
Nej.
Samma utrymme för diskussion som min mamma.
Nej.
Då hade jag nu bara sagt jag är inte intresserad. Men tack ändå. Ja. Och så hade jag vänt bort huvudet.
Mm-hmm. Det är ändå bra den där. Jesus kan rätta ditt liv. Så extremt exempel.
Men vänta, nu blir jag lite intresserad.
Kan berätta mer om Jesus,
en kaffe?
På vilket sätt?
Ja, ska vi ta en kaffe?
Ja, sen finns ju klart mellanting. Det kanske finns någon på krogen som inte verkar vara helt i huvudet. Nej, ja. Som kommer med något.
Okej. Okay. Tycker du att folk i allmänhet inte sätter värde på dina speciella talanger eller prestationer?
Nej, jag tycker att jag får ganska mycket den uppmärksamheten och uppskattningen jag förtjänar. Kanske inte liksom i alla sammanhang. Ibland kan jag tycka att jag gör någonting bra som får för lite uppmärksamhet. Men sen kan det vara tvärtom ibland också. Jag gör någonting som jag själv tycker är okej eller inte så bra. Som folk säger, det här var skitbra.
Mm, mm. Men du förväntar dig inte en så här miniminivå på beundran eller så. På någonting som du utför eller någon prestation eller så.
Det är frågan ifall jag liksom. Om jag skulle hamna i en situation nu, till exempel om jag då börjar få väldigt mycket mindre uppmärksamhet eller mindre beundran för sakerna jag gör.
Mm.
Då hade jag nog ändå tyckt det var jobbigt.
Mm.
Alltså då, så, och då kan man ändå säga att jag har en viss förväntan på beundran och uppmärksamhet.
Mm. Okay. Har det hänt någon gång att du sagt till eller att någon annan har sagt till dig att du har för höga tankar om dig själv?
Tror jag nog. Alltså. Jo, men det har jag nog. Alltså så här, fått höra att jag är liksom en diva och sådär.
Mm.
Men det var länge sedan. Men. Jo, men det har jag hört av olika personer.
Diva, någonting mer?
Nej, men kanske just ordagrant att du, nästan ordagrant du har för höga tankar om dig själv.
Mm-hmm.
Alltså fast kanske lite annorlunda formulerat, men ungefär det.
Just det. Vet du, vem är den här personen? Du behöver inte nämna ett namn, men vem är den i relation till dig? Är det en,
nej, men
en
då,
vän, en släkting?
Ja, men... Vid något tillfälle så var det nog min mossa som sa att jag var en diva.
Mm.
Och vid ett senare tillfälle var det, alltså det här att ha för höga, att jag övervärderar min egen förmåga eller mina egna tankar om mig själv. Så var det en nära kompis då, liksom en kollega, samarbetspartner.
Mm. Har du mycket tankar om att du ska komma att få makt, berömmelse eller erkännande någon gång i framtiden?
Ja, jag strävar alltid efter mer berömmelse.
Nästan uteslutande, eller? I varför du håller på med det här?
Nej, men det är också... alltså, det kanske inte är slutmålet, men jag vill ju alltså, det är ju absolut en drivkraft, liksom. En känsla av framgång. Är en del, liksom, en stor del av vad som motiverar mig att göra underhållning och sådär.
Men är det för att du ska få mer positiv feedback, eller är det inifrån att du ska känna att du mår bra av det?
Ja, men det jag får ju en kick av positiv feedback och berömmelse och sådär. Och sen tänker jag att det är också ett steg i ett sätt att få andra saker som jag vill ha. Alltså att vara mer attraktiv sexuellt, liksom, och sådär. När man är berömd känner jag att man kanske får mer pengar så man kan göra roliga saker jag vill göra. Och sådär. Att det är ju också berömmelsen är någonting som leder till andra positiva saker.
Har du mycket funderingar eller fantasier om att en dag få uppleva den perfekta kärleksrelationen?
Säg det en gång till. Om jag har...
Har du mycket funderingar eller fantasier om att en dag få uppleva den perfekta kärleksrelationen?
Nej, jag skulle nog säga mer att jag har förlikat mig med tanken på att det kommer aldrig bli perfekt. Att jag är väldigt nöjd med den typen av kärleksrelation jag har nu. Och den tycker jag är jättebra. Och jag har ju haft liksom relationer tidigare som jag gillat, men...
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag har inga fantasier om att en relation där det inte finns några problem, liksom.
Nej.
Det tänker jag att det kommer aldrig hända, så det är liksom inte lönt att gå runt och fantisera om det.
Om du någon gång har ett problem, brukar du då nästan alltid begära att få träffa den bästa eller den mest meriterade experten?
Nej, det hade ju varit konstigt. Alltså, så här, om jag har problem med min dator till exempel, då hade det varit svårt att få tag på den bästa i världen på att laga datorer. Då tar jag väl snarare någon bekant eller kompis som ställer upp
billigt eller gratis.
Jag vill att Steve Jobs kommer in till min ord, du ska krascha. Nej, det går inte. Då väntar jag.
Tycker du att det är viktigt att vara med folk som är inflytelserika eller speciella i något avseende?
Jag tycker det är viktigt att vara med folk som är intressanta. Alltså jag tycker det är så mycket roligare nu när jag kan välja mitt umgänge och folk jag omger mig med. Än när jag gick i skolan till exempel, när man inte på samma sätt valde sitt umgänge eller folk jag omgav mig med, då tyckte jag att livet var ganska mycket sämre. Jag har lite problem när det var ett ex som berättade om liksom när hon liksom kanske tog med mig till sina barndomskompisar och jag kanske tyckte de var tråkiga liksom. Hon tyckte att jag inte ens kunde fejka entusiasm för dem. Hon bara såg att jag dog i blicken och inombords jag var satt och var så extremt och det var väl den här känslan så här, att det var slöseri med min tid. Och sitta med de här tråkmånsarna. Liksom.
Just det. Är det mycket viktigt för dig att andra uppmärksammar dig eller beundrar dig för någonting?
Ja, men det tror jag, om man skulle jämföra med genomsnittet i Sverige, så tror jag har ett större liksom, bekräftelsebehov och tycker det är viktigare liksom, med uppmärksamhet och uppskattning än vad folk har i allmänhet.
Är somliga regler eller sociala normer eller om somliga regler eller sociala normer ställer till problem för dig, kan du då tänka dig att strunta i dem?
Ja.
Det är inga problem alls.
Ja, det kan det ju vara. Alltså, det finns ju lagar och regler som om man bryter mot dem så får man polisen efter sig. Ja. Så. Men det är klart att jag kan försöka komma undan med saker.
Tror du att du kan...
Varför jag...
Alltså varför du tänker så om att jag kan komma undan med saker eller jag tänker att det här är någonting som är ändå att du känner att det finns ett berättigande i det här, att du kan komma undan med vissa saker.
Ja, men det kanske är att jag tänker att de reglerna och lagarna och sociala normerna och sånt som finns i samhället, att de behöver kanske inte vara... Det finns olika sätt. Ibland kanske jag tänker att det inte är rätt. Att det är så här att som att i nazismens Tyskland så fanns det ju regler och normer och sånt som vi idag tycker det där var inte rätt. Nej. Det kanske till och med är bra att någon bröt mot de normerna. Det är en del av det liksom. Att jag tänker att de här reglerna de känns inte rätt, men det är ändå regler som samhället har eller som liksom allmänheten har eller den här gruppen har. Och då kan jag tänka mig att liksom bryta mot dem eller och försöka liksom fuska med dem för att jag inte tycker de är rätt. Och sen har vi också vissa regler eller liksom som jag bryter mot på grund av ren egoism. Att jag tänker att det kanske är en bra regel, men jag får mer kanske en personlig njutning av att bryta mot det. Och jag då liksom går emot min egen moraliska kompass för att jag, ja, men om jag till exempel tycker att jag tycker egentligen det är fel att äta kött. Jag kan liksom se det moraliska, det dåliga moraliska i det. Med hela djurindustrin, jag tycker inte, och i vissa liksom sociala grupper jag är i, så är det liksom normen och regeln att man inte ska äta kött. Men på grund av ren egoism, för att jag tycker det smakar gott, så gör jag det i alla fall. Och kanske liksom inte pratar så mycket om det i de här grupperna och säger så här, men jag kanske inte nämner då att jag käkade en hamburgare eller något sånt där. Och då är det ju bara på grund av ren egoism och för min egen njutnings skull som jag gör det. Men där hade jag velat att det skulle vara mer stigmatiserat och olagligt kanske att äta kött, för att jag skulle då kanske lättare kunna följa min egen moraliska kompass.
Men hade du gjort det då? Vi säger att det hade varit olagligt att äta kött. Hur hade du ställt dig till det?
Alltså då hade jag nog förmodligen ätit mycket mindre kött. Alltså det beror på hur lätt det hade varit att komma alltså om det stått någon i något gathörn och sålt så här olagliga burgare. Då hade jag nog tänkt att de där, det kanske är lite sjukdomar och sånt i de här olagliga, insmugglade gamla hamburgarna. Så det hade jag nog undvikit till just större
det,
del. Liksom.
Just det. Det krockar liksom med det tvångsmässiga också.
Ja, jo. Men så jag vill egentligen att det ska bli olagligt så att jag ska slippa, för det är ju så lätt att bryta mot min egen moraliska kompass.
Ja, ja.
Så jag hade velat att det skulle vara svårare för mig.
Ja, just det.
Jag skulle vilja att det skulle vara lika straffbart som mord liksom. Att det ska vara så här, okej, du kan äta en hamburgare, men då får du vara beredd att sitta 9 år på kåken.
Ja, ja.
Då hade jag inte gjort det.
Då hade du inte gjort det.
Nej, inte. Nej. Och så fanns det brottsutredare som verkligen liksom tar fingeravtryck och övervakningskameror.
Hamna på Hall och var längst ner på brott. Nästan längst ner. Okej, Simon, varför sitter du här? Så här, jag har 9 år. Så här, respekt. Vad har du gjort då? Jag har ätit hamburgare. Ja.
Och det ska vara på fängelset lika illa ansett som sexuella övergrepp mot barn. Liksom, ja. Man ska vara stryk.
Satt med svarte brant och käka hamburgare. Okej. Så du tycker alltså inte att du är en person som har rätt till ett förstklassigt bemötande?
Ett förstklassigt bemötande? Alltså jag skulle inte säga att jag har mer rätt till det.
Nej.
Jag uppskattar ibland när jag får det.
Ja, just det.
Och sen så ibland kan jag kanske tycka det i vissa sammanhang att det är så här att om jag ska uppträda på en stand-up-klubb till exempel, och så är det så här, det är en kö in till stället, då tycker jag, men jag ska ändå uppträda här, jag har rätt att gå förbi den här kön, ska vi inte behöva stå i kö till baren, jag uppskattar om jag får lite liksom för att jag ska uppträda här. Det beror ju på i sammanhanget. Liksom. Så i det sammanhanget när jag är den som uppträder på en klubb, då kanske jag anser mig ha mer rätt till ett, liksom, ett bättre bemötande än gästerna. Så det kan vara i vissa sammanhang jag anser mig ha rätt till ett bättre bemötande.
Jag kan nog kanske också förvänta mig att gå förbi kön in på stället om jag ska uppträda där. Men kanske inte i baren.
Nej, men man vänjer sig nog vid mer och mer. Alltså så här, om Puff Daddy skulle få använda samma toalett som besökarna på hans konserter, då hade han väl säkert tyckt att så här, nej, men det ska inte jag behöva.
Nej.
Och det kan ju inte för att han har en narcissistisk personlighetsstörning, utan bara för att han har vant sig vid ett förstklassigt bemötande.
Ja, så
man vänjer sig vid liksom ett bättre bemötande om man hamnar i såna situationer.
Just det.
Upprepade tillfällen.
Mm. Skulle du vilja jämställa dig själv med Puff Daddy?
Nej, jag är ju inte på samma statusnivå som...
Nej.
Som Diddy, eller vad han kallar sig just till.
Ja, just det.
P-Diddy.
P-Diddy heter han, just det. Ja. Nej, men jag tänker bara så här, för du sa att man vänjer sig.
Jo, men jag har vant mig vid kanske, alltså när jag började uppträda som artist, då fick jag så här kanske dels inget betalt, dels kanske få sova på ett liggunderlag i arrangörens tvättstuga, liksom. Och sen kan man sen så går det bättre och så får man hotell, och nu hade jag väl liksom kanske så här, om arrangörerna har sagt så här, jag ska köra ett stand up gig i Norrköping, om så här, ja, men vi har några liggunderlag här du kan sova på. då är jag van vid att få hotell. Då hade jag tyckt, nej men det här, nej det vill jag inte.
Nej.
Ni får fixa något bättre.
Ja, ja.
Mm. Men så den nivån är jag på nu. Men jag är inte på den nivån att jag kan be folk att sortera ut de gröna M&M'sen från,
nej.
Från Ridern. Just eller vad det,
mm.
vad det här klichén säger.
Ja, precis. Och någon annan tar resten för att vara snäll liksom.
Om du behöver trampa andra på tårna för att nå dina mål, tycker du att det kan vara okej?
Okay? Kanske lite grann i vissa sammanhang. Mm. Att, jo, absolut. Alltså, det kan ju vara så att jag vet att om jag ska dra ett skämt offentligt så vet jag att vissa kan ta illa upp och bli ledsna eller irriterade. Eller, men då tänker jag, men det är lite för det kostar. Och det är inte nödvändigtvis alltid jag som ska betala den kostnaden.
Nej, nej. Händer det att du betalar den? Händer det att du betalar den kostnaden?
Jo, jo. Alltså, om jag tänker så här lite för det kostar. Nu ska jag göra någonting som kräver att jag måste vara vaken halva natten för att göra det här.
Ja.
Då känner jag att då är det jag som betalar den kostnaden i sömnbrist och,
ja.
Och tid.
Ja.
Så det är klart att jag...
Jo, men det kan väl också bli en kostnad när man kör det skämtet och så det kan ju bli sån här motreaktion, det kommer folk efteråt och så får man hantera det liksom. Så det är klart att det är...
Jo, det blir ju en viss kostnad också på något sätt. Mm. Det kan ju slå tillbaks på en själv.
Kan du dra fler exempel på där du har trampat andra på tårna för att uppnå mål?
Förutom skämt som irriterar folk. Nej, men det kan ju vara kanske man har ett samarbete med någon och man är oensam liksom. Jag har svårt att dra ett väldigt tydligt exempel. Skannar hjärnan efter exempel. Jag har trampat folk på tårna. Men det har absolut hänt. Det är bara att jag ska försöka komma på något bra exempel som inte är alldeles för privat heller. Eller som jag...
Ja, vi uppskattar ju privata.
Ja, jo.
Händer det ofta att du tycker att du måste låta dina egna behov gå före andras?
Nu måste jag tänka efter. Om det är ofta att jag låter mina egna behov gå före andras... Mm. Det händer nog ibland. Frågan är vad som är ofta.
Mm. Ibland. Någon gång i veckan?
Ja, men det kan ju absolut vara små saker. Ja. Men jag tänker alltså bara så här i en vanlig parrelation så är det ju en ständig kamp om vems behov som ska gå först. Ja, hade ett bra, nu när vi, den här resan var på senast som jag nämnde, då var det så här att jag satte mig liksom, min biljett hade varit var fönsterplatsen liksom på flyget. Och så sa min flickvän så här kan inte jag få sitta vid fönstret? Jag vill liksom sova mot fönstret så här. Du fick ju sitta, du hade på vägen hit så hade du en fönsterplats.
Mm.
Och då sa jag nej.
Mm.
Då lät jag mitt eget behov gå före hennes.
Mm.
För jag tyckte att hon hade tagit fönsterplatsen vid någon annan resa. Så jag försökte få det att bli rättvist.
Mm.
Och också lite kanske att jag inte alltid... Det var kanske lite så här ett maktspel på något sätt, att det var så att jag tycker inte att alltid hon ska få bara sin vilja igenom.
Nej.
Det var så här, jag vill inte känna att, så här, att hon bara säger, ja men nu ska jag få det bästa här, då får du flytta dig. Men där eftersträvar jag nog liksom jämlikhet i relationerna.
Mm.
På något sätt. Mm. Jag visste att hon aldrig skulle ge mig fönsterplatsen om jag hade bett om det.
Nej, nej. Du visste det?
Ja, för att när att det var vid ett annat tillfälle när det var så att vi skulle att det var min biljett då som var fönsterplatsen. Mm. Och så gick hon fram och bara tog den. Och sa jag så här, vi kanske kan dra lott om vem som ska få fönsterplatsen. Så sa hon, nej, nu har jag satt mig här.
Mm. Okej.
Okay. Och så vidare.
Var det liksom utgångspunkten till att du hade ditt svar redo?
Ja, men jag tänkte nog på det här, för alltså, hon är kanske ganska lik mig i det avseendet då, att hon vill också sätta sina egna behov framför mina. Så jag tänkte att ja, då är det bättre att det i alla fall blir så jämställt som möjligt.
Ja. Hur blev hennes reaktion när du sa nej till hennes önskan?
Hon blev arg och ledsen. Mm. Och sen satt jag med och läste. Mm. Och sen tog hon upp det med mig och så pratade vi om det. Och kom med liksom de här för- och motargumenten. Mm. Och sen efter ett tag så började vi skämta lite om det. Och då blev allting bättre. Och då, men det var också... Då sa jag, men när vi skulle på förra flygresan, när du tog min plats, så här, sätt dig in i min situation, att du hade köpt en flygbiljett till mig och bjudit mig på en resa. Mm. Och sen sätter du dig på fönsterplatsen som egentligen var min. Mm. Och så vägrar du att ens dra lott om det. Mm. Hur hade du känt då?
Ja.
Och då så började hon skratta lite. Mm. Och sen blev det ganska bra stämning efter ett tag. Ja.
Bra. Skulle du säga att du egentligen är rätt ointresserad av andras problem eller känslor?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej.
Jag tycker andras känslor och problem är väldigt intressanta. Av olika anledningar. Det är ju intressant att... Jag gillar ju att läsa och konsumera underhållning eller kultur. Som handlar om folks problem och känslor. Liksom. Mm. Och det är ju delvis för att man kan relatera till det själv. Och det sätter ens egen problem och känslor i någon slags perspektiv. Och så där. Så jag tror jag är ganska intresserad av andras känslor och problem.
Mm. Men har det hänt att andra kritiserat dig för att du inte lyssnar på dem eller bryr dig om deras känslor?
Ja, det har hänt vid några tillfällen.
Mm. Kan du dra några exempel på sådana tillfällen?
Det var en flickvän jag hade som gjorde slut med mig med motiveringen att jag inte lyssnade på henne.
Mm.
Okej, okay. Du lyssnar ju aldrig på mig, Simon. Nej, men vad är det mer då?
Men det var det hemska. Det hemska, jag tror att 99% av alla manliga lyssnare bara amen, brother. Det har nog varje man i en relation varit med om.
Inte du också.
Precis. Okej, okay. Händer det ofta att du känner dig avundsjuk på andra?
Jag skulle säga både ja och nej. Mm. Alltså jag har hyfsat nära till avundsjuka. Men sen så när jag går in på detaljnivå så har jag rätt svårt att hitta någon som jag hade velat byta liv med.
Mm.
Alltså även väldigt kända och framgångsrika och liksom... förmögna personer. När jag liksom föreställer mig deras liv så har jag så här, lite svårt att tänka nej, jag hade nog inte velat byta med dem. Men jag kan ju bli avundsjuk på enstaka framgångar.
Mm.
Om någon annan komiker bara så här, säljer slut 5 teatrar på ett dygn. Då känner jag ändå en avundsjuka.
Mm.
Men sen om jag tänker så här, hade jag velat byta hela livet med den här personen så är svaret nästan alltid nej.
Mm.
Men jag är bara avundsjuk på liksom vissa små saker då. Mm.
Tror du att andra ofta är avundsjuka på dig?
Ja. men det tror jag nog.
Ja. Berätta lite kring det, hur du reflekterar då.
Nej, men jag, det handlar kanske att jag är ganska nöjd med min egen situation. Och sen så har ju visst, ibland har ju folk sagt att de är avundsjuka på mig också. Och just det som jag just snackade om, att jag kan inte riktigt komma på någon som jag hade velat byta med. Då tänker jag att jag har nog en ganska bra situation. Att, men jag, dels så är jag ju väldigt privilegierad. Jag är född som en vit man i västvärlden, i ett land som inte haft krig på väldigt länge. Med liksom ganska rika och välutbildade föräldrar och har inte haft någon liksom så här tragisk familjesituation. Alltså jag har haft väldigt bra förutsättningar. Bara det borde göra att i stort sett alla indier borde ju vara avundsjuka på mig om de fick min situation presenterad för sig. Nu ärliga, jag vet inte hur de rika indierna har det liksom.
Nej.
Men jag menar, men bara att man är född i ett i-land borde ju göra att nästan hälften av jordens befolkning, alltså i det globala perspektivet, så borde man ju, folk vara avundsjuka på en. Men sen kan man alltid hitta folk som har det bättre på olika sätt liksom.
Men du tänker du på det mer globalt, i det mest liksom globala perspektivet, men på individ, på det individuella planet, finns det någonting i din personlighet eller i ditt sätt att leva som du tror att folk är avundsjuka på?
Ja, men det tror jag.
Ja.
Att jag har ganska, att jag är ganska fri på många sätt. Att jag har liksom ingen, väldigt få som bestämmer över mig. Inget vanligt jobb eller liksom. Sen vet jag inte hur aktiv avundsjukan är.
Nej.
Alltså så här, ifall man, jag vet inte, ifall det är folk som går runt hela tiden och liksom aktivt känner det.
Nej, det är ju svårt att veta om de inte säger det. Är det så för dig, eller kan det vara så att det bara egentligen är några få människor i din närhet som du vill ägna din tid åt?
Det är ju ganska, jag skulle nog säga, alltså, man vill ju ägna tid åt olika folk på olika sätt, skulle jag säga. Alltså dels så ja, men i mitt jobb så har man ju en publik som är en ganska stor publik. Och den publiken och lyssnare på poddar och allting ägnar ju väldigt stor tid åt. Alltså genom att producera underhållning så är det ju en stor grupp människor som jag ägnar min tid åt. Och sen finns det ju liksom med kompisar och familj och sånt där som man ägnar tid åt också. Men så jag skulle nog säga att det är nej.
Sen vill jag bara kontrollfråga lite grann kring de här svaren som du har angivit i formuläret.
Ja.
Frågan är, jag är på min vakt för att inte bli utnyttjad eller bedragen. Stämmer? Ja. Har du skrivit.
Nej men jag är nog det var kanske inte ett solklart ja på den frågan. Men jag har alltså varit lite, kanske lite liksom paranoidaktig på vissa sätt, om det så här, om man har ett samarbete, om man tänker så här, nej men den personen kanske är ute efter det här och inte säger det, att jag är lite uppmärksam på folks intentioner. Att det inte, att jag tror aldrig jag skulle kunna kallas naiv i sådana situationer.
Jag är på min vakt och undrar över den verkliga meningen med vad folk säger eller gör. Ja.
Jag är på min vakt
och undrar över den verkliga meningen med vad folk säger eller gör.
Jo, men det, jag tänker väl två gånger eller analyserar vad folk har för intentioner med olika saker. Jag tror inte alltid man hade varit lite autistisk om man tror att om någon säger någonting så är det helt bokstavligt. Mm. Om någon säger så här, jag bryr mig väldigt mycket om miljön. Mm. Då kanske jag tänker, okej, säger du det här nu av någon anledning? Mm. Av någon annan anledning än att du verkligen bryr dig om miljön?
Mm. Mm.
Och det finns säkert andra exempel.
Mm. Jag tycker ofta att folk pratar om mig.
Jag tycker ofta att folk pratar om mig.
Ja.
Ja, nej men... det är väl också för att jag har blivit lite känd och sådär. Då kan ju folk... då kanske folk pratar om mig, vissa som jag inte ens känner.
Mm, mm.
Alltså det finns ju på... jag kan ju googla mitt eget namn och säga att det finns en flashback-tråd som pratar om mig.
Mm, mm.
Sen vad ofta är lite tveksamt.
Mm. mitt känsloläge kan växla snabbt. Ena stunden kan jag må bra och i nästa stund känna mig ledsen, irriterad eller ångestfylld.
Mm.
Ja.
Ja, det är frågan är liksom vad som är snabbt och ofta där också. Men det är klart att jag har någon form av humörsvängningar.
Mm.
Jag kan ju ha, alltså bakfylla är ju en sån grej liksom att då är det väl tydligt att bara man helt plötsligt och sen nästan varje dag så har jag för en dipp när jag måste ta, eller måste, men där jag vill ta en tupplur.
Mm.
Och då känner jag, och det har jag liksom, där jag fått lära känna mig själv lite, att jag bara, ofta kanske vid runt 3-tiden på dagen så bara känner jag så här, och nu är jag ganska trött. Och då får jag också en ganska mer pessimistisk livssyn liksom. Mm. Mm. Att det är så här, bara helt plötsligt så blir jag, då vet jag att så här, men då går jag och lägger mig och sover en stund.
Mm.
Och sen när jag vaknar så känns saker bättre igen.
Mm.
Men det är ju liksom varje dag ändå jag får den här dippen.
Mm.
Så kan, och sen så, ja men ibland på vinterhalvåret så mår jag ofta lite sämre också. Och blir mer lättirriterad och stör mig på saker och liksom får mer pessimistisk syn på saker. Nu har det blivit bättre eftersom jag har haft råd att åka utomlands och åka till varmare ställen. Så då har jag kunnat, då har det blivit bättre. Då har jag inte liksom känt lika jobbigt, men det har ändå varit under vintern har jag liksom fått väl mer humörsvängningar.
Mm.
Men sen vet jag inte riktigt vad som är normalt heller, vad som hur folk är. Alltså de flesta av mina kompisar och partners och sånt jag har haft väldigt mycket humörsvängningar också.
Mm.
Och det vet jag inte om det är folk som jag dras till då som är mer lynniga.
Mm.
Eller om alla människor är sådana.
Mm. Vilka, är det i komikerkretsar eller är det andra normala människor?
Jag har mest umgåtts i kreativa kretsar. Mm. Kanske inte bara komikerkretsar, men då är det ju så här tecknare och musiker och...
Mm.
Och även komiker och sådär då.
Alltså estetisk.
Ja. Och, men även, jag i och för sig har nästan bara umgåtts med folk. Alltså förutom då när man gick i skolan och sådär. Ja. Och då fick man kanske inte inblick i hur folk var när de kom hem. Mm. Utan då var det bara det, hur de visade sig vara. Det är rätt lätt att hålla upp en fasad under lektionerna liksom.
Mm.
Det är svårt att veta hur folk som inte är kreativa är. Jag vet faktiskt inte. Men min erfarenhet av andra människor är att alla är ganska lynniga. Och alla jag har lärt känna har rätt mycket problem. Och ganska mycket humörsvängningar.
Mm. Ja, frågan är hur snabbt det växlar bara.
Ja.
Och sen om det är...
Jo, det har varit lite olika. Ja. Men de jag har lärt känna mest är ju liksom folk jag har varit ihop med.
Ja.
Och där har ju... I stort sett, nej men där har väl alla haft ganska mycket humörsvängningar.
Mm.
Och det är väl också för att jag har varit, alltså jag tänker jag har varit ihop med tjejer och då är PMS och så här, hormonskiftningar, det är ännu vanligare liksom. Mm. Alltså även de killar som jag har kommit nära, alltså mina nära kompisar, de har också haft väldigt mycket svängningar i humöret och mår liksom, ja, men det är mycket upp och ner.
Som inte är relaterat till alkohol eller annan drog?
Ja,
eller...
jo, även bara. Sen, vet, sen kanske vissa man känt har druckit väldigt mycket och då är det svårt att veta vad som är vad. Mm. Men, nej, men även när jag var barn var det så liksom, alltså när man kanske var 12-13. Mm. Så kan det ju vara pubertet eller någonting som ger de här humansvängningarna. Men det har mer gett mig intrycket av att ja, men alla människor är kanske så.
Mm.
Eller, men jag har väl dragits lite mellan så här. Antingen är det jag som bara tycker att den typen av personer är intressanta och därför blivit nära kompis eller blivit ihop med folk som är såna. Eller så är det så att alla människor är så.
Ja.
Jag vet fortfarande inte.
Nej. Nej. Jag ser till att komma i centrum för uppmärksamhet.
Jo, men det tillhör lite... Alltså det är hönan eller ägget vad det gäller min yrkesroll på något sätt.
Mm.
Men att stå på scen som stand-up komiker är ju att hamna i centrum på folks uppmärksamhet.
Mm.
Sen är, och det är förmodligen så att jag har valt den typen av yrke för att jag gillar det.
Mm.
Snarare än att det har blivit så att ja, jag vill jobba det och då blir jag tvungen att hamna i centrum.
Ja, det vore konstigt.
Ja, nej men så jag gissar att jag har sökt mig till den typen av jobb och sånt för att jag har ett behov av att hamna i centrum.
Mm. För mig är det viktigt att bli att vara beundrad.
Ja, men viktigt menar jag ju att det skänker mig njutning.
Ja.
Så, för jag gillar ju att få beröm och jag gillar att få uppmärksamhet och sådär.
Mm.
Så då blir det ju liksom en viktig del av mitt liv.
Mm. När jag var barn, under 15 år, gjorde jag följande.
Nu är det du som berättar om dig själv.
Just det.
Intressant.
Jag hotade med pistol eller annat farligt vapen. Exempelvis kniv, slagträ, sönderslagen flaska.
Ja. Jag kommer ihåg min farmor gav mig och min storebror så knivar när vi var små.
Mm-hmm.
Och det tog inte lång tid innan min farmor var tvungen att ta tillbaka de knivarna eftersom jag hotade min brorsa väldigt snabbt med kniven. Alltså så här, typ moraknivar.
Ja.
Jag kommer inte ihåg exakt den tillfället, men jag kommer ihåg någon gång när det var... jag var på min kompis sommarstuga. Jag var där med min kompis och hans storebror och hans kompis var där också. Mm. Och så hade jag och min kompis byggt en koja. Vi hade då täljt liksom grejer. Så vi hade väl liksom knivar för att tälja pinnar och sånt. Och sen så min polare, någon av dem, det var inte storebrorsan men hans kompis då, som hade varit väldigt störig och hade så här pissat ut i skogen och pissade på vår koja. Och jag tänkte att han gjorde det för att provocera oss, liksom, de yngre barnen. Liksom. Och då kom jag ihåg att jag tog en kniv och hotade honom när han hade pissat på vår koja.
Men det här var något som du gjorde... Som den och den här att du hotade din brorsa.
Ja.
Är det två isolerade händelser eller har det varit så återkommande?
Alltså, det är de två jag kan minnas av att jag hotat folk med kniv.
Okay.
Och då var jag liksom, första gången kanske var, jag vet inte om jag var 6 eller 7 då när jag hotade min brorsa.
Ja.
Och då när jag hotade den här kojpissningsincidenten, då alltså, kanske jag var lite äldre, då kanske jag var 13 eller 12 eller något sånt där. Sen om jag får tänka efter om jag hotat någon annan, men vad var det, kniv, flaska eller pistol? Pistol har jag nog aldrig hotat någon med. Jag har aldrig hållit i ett skarpladdat vapen. Kanske, jo, alltså så här, jag kommer att vi spela in någon så här, jag var i Kambodja på någon sån här skjutbana. Jag hotade inte någon då, men det var så att jag kommer ihåg att då skulle vi spela in någon så här promotion-klipp till någon grej och vi stod sköt på en sån skjutbana. Och då så kamerakillen, då siktade jag vapnet mot honom och han fick ut panik. Så här, men snälla, sikta inte! Håll inte vapnet mot mig nu! Och det är klart att jag inte fortsatte sikta på honom. Men, då.
Siktade du mot honom?
Ja, men det var för att det skulle bli en effekt i själva filmen. Liksom. Yeah, så var det så att man skulle stå och sikta med ett vapen mot kameran.
Ah, just det. Okay. Mm. Men så om man tänker så här, kojpissningsincidenten, den var ju ändå utlöst av fienden. Liksom. Det var ju de som började kissa på din koja först.
Ja. Och han kanske då hävdade att han inte visste att vår koja var där.
Ah, okay.
Men jag tolkade det som att han har gjort det medvetet.
Okay. Men att du helt omotiverad hotar din bror med en morakniv.
Alltså där kommer jag inte ihåg. Där var det väl att jag hade fått en kniv.
Okay.
Och då var jag så liten. Då kanske jag var 6 år gammal eller någonting. Jag bara kommer ihåg att vi fick en kniv av min farmor. Och alltså morakniv som man kunde tälja grejer med. Och jag kommer ihåg att hon tog tillbaka som att jag inte fick ha den liksom ganska snabbt. Och jag kommer ihåg det att jag liksom... Men jag hade lite aggressionsproblem när jag var liten också. Mm. Jag hamnade mycket ofta i slagsmål och sånt på dagis. Och så att jag som lärarna och dagispersonalen uttryckte det att jag hade väldigt kort stubin. Mm. Att jag blev arg väldigt snabbt. Mm. Och det var väl något sånt sammanhang då att jag blev arg på min brorsa och drar upp kniven och rycker och hotar honom.
Det är så roligt. Alltså, det är liksom en sån här, en 3-scens sketch bara. En farmor ger ett barn en kniv. I nästa scen så hotar han. Och så kommer farmor tillbaka och tar kniven.
Man ser också farmor så här, hennes bild så här. Ja, men lilla Simon kommer ju nu att tälja saker. Det här är ju uppfostrande och bra. Hon vänder sig om.
Det är så bra. Det är liksom premiss, punchline och
6
allting.
6 år gammal.
Ja, bra. Ja, men det var jättekul att få höra mer, Simon, om din upplevelse från barndomen dels och sen liksom hur du utvecklar dina svar. Mycket, man får en bättre bild. Så det här var väl de frågorna som jag hade idag. Så nu gör jag ytterligare en sammanställning och så får du en återgivning av det hela resultatet då, när vi ses nästa gång.
Ja, men det låter spännande. Jag har väldigt svårt själv att avgöra huruvida alla de här grejerna jag har gjort och sånt där är normalt eller inte.
Ja, just det.
Och vissa grejer låter lite konstiga, men sen tänker man så här, men alla har väl lite konstiga grejer för sig. Jag har väldigt svårt att tänka så här, är det här normalt?
Ja, just det. Ja. Nej, men det är inte alltid helt lätt.
Nej, det är inte det. Och liksom, nu sitter vi tre här. Och hur normala är vi?
Ja, men är det?
Så ja, att, vi har ändå klarat oss hyfsat bra i samhället. Ja, det är väl ingen av oss som är helt utslagna eller sitter och har fotboja.
Nej, men precis. Och det är ju det som är hela syftet med den här podden. Det Simon precis sa. Att även om man hittar någonting så är det faktiskt inte hela livet.
Nej. Vi är ju välfungerande personer.
Så är det.
Så att men det är lite kul att vända ut och in på det här. För alla sitter ju med såna här historier och saker. Liksom. Hur tokig är jag?
Ja, exakt.
Det kommer vi att få höra nästa gång vi ses då.
Ja.
För då har du analyserat lite Daoud.
Precis.
Och du får vänta lite Simon här då. Och så gör vi en wrap-up i nästa avsnitt.
Ja.
Kul! Mm. Ja, tack för den här omgången Simon. Spännande.
Ja.
Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.